Hej och varmt välkomna till Renman Partners. Henrik Mittelman heter jag. Här sitter jag med optimistiska förvaltare som pratar om ett osedvanligt intressant läge för fonden i sin senaste månadsrapport. Det vill jag veta mer om. Men också lite om hur det gick under den förra månaden. Blicka framåt, lite om värdering och rapporter. Med mig har jag som alltid Henrik Renman, Susanna Ödmark och Kaspar Holsten. Kaspar, du brukar alltid få berätta hur gick det under den senaste månaden. Just alltså det. Oktober.
Exakt, det var en positiv månad. Fonden var upp 3,7% mätt i kronklassen och hittills i år upp 11%. Och samtliga delsektorer bidrog positivt till fondens utveckling.
Vi har gått igenom en rapportflod, en rapportperiod. Mm. Hur var den?
Men den var bra. Tittar man på den breda börsen så var den positiv. Och tittar man på hälso- och sjukvårdssektorn så var den också, tyder den på Q3-orna kom in bra. Och man ser att resterande del av året är relativt positiv. Och man har en relativt bra tongång kring 2022s utsikter.
Så det är bra både idag och vad gäller utsikterna framöver?
Exakt. Mm.
Vi hade lite påverkan av Delta, men folk befarade att det skulle vara mer. Mm. Så det var bra rapporter enligt förväntningen. Alltså, bättre än förväntningen.
Bättre än förväntat. Mm. Hur påverkas en återhämtning eller en öppning av samhället igen? Hur påverkas er sektor av det?
Vi har ju varit påverkade. Dels har ju varit svårt att bedriva vård i samma utsträckning som vanligt eftersom man har varit tvungen att låta vårdplatserna upptas av covid-patienter. Och sen är det ju många som har uteblivit från rutinkontroller där man ofta gör viktiga upptäckter och diagnostiserar nya sjukdomar. Och då har man ju heller inte satt igång nya behandlingar, så då har ju läkemedelsvolymerna varit lägre. Så att när det här väl börjar rulla och återgå till normala så kommer de volymerna komma tillbaka.
Så hälso- och sjukvård är lite som ett hotell? Alltså den kommer också gynnas av återhämtningen?
Ja, framförallt vi är en del av opening up. Så hotellet, sjukhusen är en stor anläggning som har haft väldigt lågt utnyttjande grad vad gäller normal sjukvård.
Låg beläggning.
Ja, i vissa avseenden.
Som man säger i hotellbranschen.
Ja,
den har ju varit belagd av andra typer av patienter. Men det är ju snarare att vi pratar om den här vårdskulden. Ja. Och det är den som vi ska börja beta av nu när vi kommer tillbaka till en mer normal värld.
Men om nu rapporterna var bra och vd:arna blickade framåt och var lite optimistiska så gynnades ni och andra sektorer också. Vad var det som gick allra bäst under oktober?
Allra bäst var ju servicesektorn. Och den är ju ganska bred och innefattar många olika typer av bolag. Till exempel sjukhusen levererade jättestarka rapporter. Men det som gick allra bäst var faktiskt sjukförsäkringsbolagen. Och de var upp 11% bara i oktober. Och
den sektorn.
Och det är också service som har gått bäst i år om vi tittar på januari till och med oktober. I den här sektorn så har vi United Healthcare som är det absolut största försäkringsbolaget. De gick upp 18% i oktober och det är ett stort bolag på flera hundra miljarder dollar i market cap. Och det här är ju dels för att de har varit väldigt skickliga på att balansera vårdutnyttjandet av covid-patienter och vanlig vård utan att se skenande kostnader. Men framförallt så har de ett spännande affärssegment i Optum som tillhandahåller vård. Man har ett högt teknikinnehåll och man har varit duktig på att effektivisera vården och pressa
kostnaderna.
Precis.
Och då händer det bara grejer med marginalen.
Yes.
Grattis till det innehavet. Ni hade något som gick dåligt också antar jag.
Det vill vi helst glömma.
Ja, jag förstår. Ska vi vända på
det? Det var ett biotechbolag som helt enkelt hade ändrat i sin produktionsprocess innan man hade fått godkänt.
Förlåt, det måste du ta igen till. Ändrat i sin produktionsprocess.
Ja, så att det som man hade skickat in till FDA för godkännandet, det stämde inte överens med hur man faktiskt producerade.
Det är inte så bra.
Det är no-no. Och man kan ju bli lätt förtvivlad när man hör om sånt. Men det kan vara patentfrågor. Man försökte kringgå andras patent. Ja. Och så tyckte man att den här ändringen inte var så viktig för godkännandet. Ja. Men det är en farlig väg, uppenbarligen.
Och då föll aktien brant?
Mycket.
Mycket brant.
Ja.
Eftersom många av era svenska kunder och intressenter har blivit liksom lite oroliga av Oncopeptides i Sverige och den typen av, vad ska man kalla det, förhoppningsbolag som kan vara väldigt volatila.
Ja, och det ska de vara. Det är farligt med biotech. Ja. Det kan gå ner mycket. Mm. Vi hade bara för någon vecka sedan ett bolag som gick ner 70%.
Oj.
Och det har vi nästan, ja, så mycket kanske de inte går ner varje månad, men vi har en riktig smäll i fonden varje månad. Mm. Men vi är diversifierade och vi har andra bolag som kompenserar för sådana bakslag. Men för en enskild privatperson att ha enskilda biotechbolag, det blir ofta för stora positioner.
Och särskilt när man befinner sig i väldigt tidig fas och man har en väldigt smal pipeline. Mm. Så att allting hänger väldigt mycket på kanske ett eller några få projekt. Mm. Då får du den här binära delen som kan ställa till det riktigt ordentligt.
Så det är bättre att ha 120 innehav eller vad det nu är ni har?
Vi ägde faktiskt inte Oncopeptides.
Nej, jag vet. Grattis till det. Men ni har väl också någon placeringsregler om man inte minns fel? Att man inte får förlora mer än en?
Ja, det är en tumregel.
En tumregel? Mm.
Att vi inte ska förlora mer än 1% i ett enskilt bolag.
Alltså 1% av fondvärdet?
Mm. Exakt.
Okej. Okay.
Så att man kan säga att risken i de projekten som vi investerar i är lika med då, storleken på positionen. Skulle kunna säga i förhållande till vad vi potentiellt sett skulle gå in. Ja. Men vi jobbar ju med vårt vetenskapliga råd där vi tittar på många intressanta områden.
Mm.
Och de hjälper oss att förstå storleken på risk.
Mm.
Nu kan man ju naturligtvis göra en missbedömning och det gör vi kanske någon gång om året men inte oftare. Så det kan bli en smäll större än 1%. Men det är sällan väldigt mycket större.
Mm.
Så vi brukar kunna ta igen det där ganska snabbt.
Mm. Jag nämnde inledningsvis att ni i månadsbrevet skrev om det osedvanligt fina läget för fonden. Vad betyder det?
Ja, vi är tacksamma för att den här läkemedelsreformen nu äntligen ser ut att ha landat.
I USA.
Ja, Susanna, du kan väl
summera. Vad det faktiskt innebär. Ja, men återigen bara för att förtydliga, det är ingenting som är klart, men det förslaget som man jobbar med nu, det har tre viktiga delar. Det ena är att man ska sätta ett prishöjningstak där priserna inte får höjas mer än med inflationen. Inflationstakten. Det andra är att man ska tillåta...
För en del läkemedelsbolag i USA.
För alla läkemedel som säljs till Medicare-patienter. Alltså 65-plus-patienter. Mm. Sen ska man tillåta prisförhandling på de allra dyraste... Eller de produkter som belastar Medicares budget mest.
Mm.
Så efter ett antal år på marknaden sedan lansering så börjar man med att sätta en viss typ av rabatt och sen så ökar den här rabatten ju längre tid den här produkten finns på marknaden utan konkurrens.
Mm.
Och det sista benet det är att man försöker begränsa patienternas självrisk så att man inte ska behöva betala för mycket ur egen ficka. Och det här har vi inte riktigt sett analyser på vilka konsekvenser det blir. Men sannolikt betyder det att man får också större volymer. För nu har man ju
råd att äta. Efterfrågan måste ju öka.
Vi tror det. Men det viktiga är ju att det här förslaget är ju ett ordentligt nedbantat förslag jämfört med det som var uppe i representanthuset förra året. Så istället för besparingar på 450 miljarder på 10 år så pratar man om kanske 100 miljarder på 10 år. Och det är hanterbart för vår sektor.
Ja, det är väl ett helt urvattnat förslag?
Ja.
De som är glada i reformen ser ju symboliken i det.
Mm.
Att nu har vi äntligen kommit, nu har vi fått så att säga ett sätt att förhandla om det här.
Mm.
Och så kan man ju bygga ut reformen om 5, 10, 15 år.
Men vem vet vad som händer då?
Ja, absolut. Nej, men vi är väldigt glada.
För detta har väl legat som en våt filt över marknaden?
Absolut, det har det gjort.
Inte minst på biotech.
Nej.
Och kanske den allra viktigaste konsekvensen av just det här förslaget är ju också att man får prissätta utan att någon är där och säger åt dig vad priset ska vara från början. Så att du får ju en startpunkt på ditt pris som du själv kontrollerar.
Just det.
Och det är ju jätteviktigt.
Och det kan innebära att vi faktiskt får högre läkemedelspriser på kort sikt.
Varför då?
Därför att de nya läkemedlen kommer att prissättas högre.
Än de gamla som blir föremål för förhandling.
Ja. Man får ju bara en chans att höja priset. Mm. Och det är när man lanserar.
Mm.
Ja. Så man kan säga att nu ingår ju inte de nya läkemedlen i ett jämförelseindex.
Nej.
Men det blir ju likväl dyrare läkemedel på kort sikt.
Mm. Och då passar man väl på att sätta priset där uppe?
Absolut.
Ja, precis.
Man får en chans.
Mm. Okay.
Och sen är man ju då beroende av inflationsutvecklingen för hur man kan höja sina priser framöver. Men där, med tanke på inflationssiffran vi fick igår, så kanske det inte ska oroas för mycket. De kanske kan fortsätta höja sina priser.
Exakt.
Vad säger du, Henrik?
Nej, men alltså, för de av er som har vettigare saker för på dagarna än att titta på amerikansk inflationsstatistik. Så inflationen gick alltså upp 6,2% i USA den senaste månaden. Vilket är den högsta nivån på 31 år. Och det är intressant också när man nördar ner sig och tittar på liksom vilka varor som stiger i pris för att se liksom bredden. Så visst, man kan liksom, energipriserna har ju dubblerats på ett år och vi har lite begagnade bilar och sånt där. Det kanske är lite engångsfaktorer. Men det mesta stiger i pris. Det andra noterbara av de större posterna är öl och soffor som faller lite i pris. Man följer med 1% för oss. Så att om man liksom har så fritidsintresse att dricka öl i en soffa så klarar man sig.
Det är ganska många som gillar det.
Det är ganska många som gillar det. Men annars så har man en utmaning. Och det här är ju frågan nu ifall detta är temporärt, så som alla centralbanker säger. Det är transitory, som det heter på engelska. Ja, vi får ju se. Man har pratat om det ganska länge, men det har pågått en tid. Det som är lite oroväckande, det är ju att detta nu börjar påverka amerikanska konsumenters syn på framtiden. För att om man tittar på till exempel sådana här konsumentförtroendeundersökningar, så var de ju uppe på höga nivåer för 2 år sedan. Arbetslösheten var låg. Och så var de uppe på höga nivåer. Man var optimistisk. Sen kom coviden i februari 2020 och de störte dök. Och sen låg det där och surrade lite på botten. Och sen gick det ju upp när man förstod att vi kommer att hantera detta. Liksom. Nu är de nere nästan på de här alarmistiska nivåerna. Och det intressanta är att även företagens optimism har kommit ned i takt med inflationen. Så det här tycker jag att vi ska hålla lite ögonen på. Jag tror fortfarande att det är temporärt. Och räntemarknaden indikerar ju det ungefär. Jag menar, centralbankerna lättar lite på gaspedalen. Men man prisar in 2 räntehöjningar från den amerikanska centralbanken nästa år. Det är inte så farligt, det kan vi leva med. Men nu faller de reala lönerna. Så att även ifall arbetslösheten har kommit ned, och vi är ju bara 1 procentenhet ovanför de där lägsta nivåerna, så lönerna faller. De reala lönerna, de riktiga lönerna efter prisökningar. Så att,
och då kommer konsumenten kräva löneförhöjningar för att kunna hantera det faktum att det är dyrare att leva.
Antingen så får de löneförhöjningarna, och då måste centralbanken höja räntan.
Ja.
Eller så får man inte det. Och då äter inflationen upp lönerna och då blir ekonomin lite sämre. Så att jag tycker nog det finns anledning att vara lite, inte pessimistisk. Jag tror på 2022. För att det är fortfarande stimulativ politik, det är återhämtning, innovationskraften är god. Det finns inget som dämpar.
Och ganska god produktivitetsutveckling kan man väl tänka sig.
Exakt. Och det som du och jag har pratat massor med gånger om, det här med postpandemiproduktivitet. Att vi har blivit lite smartare och klokare under pandemin.
Ja, och bolagen investerar ju väldigt mycket och gör investeringar i områden som har varit eftersatta ända sedan finanskrisen, vilket också borde leda till produktivitetsförbättringar.
Men här och nu tänker jag bara liksom att man kanske ska vara lite. Jag tycker 2022, det är grönt ljus. Det är klart att man bör ju alltid vara optimistisk när börsen har kraschat, eftersom den sällan kraschar en gång till. Liksom. Och nu har vi gått från en ganska bra period. Mm. Inte så mycket i er marknad, framförallt inte bioteknik, har ju inte gått något vidare. Men vi som till exempel tittar mycket på Stockholmsbörsen eller sånt där, där är man ju uppe på all time high redan. Liksom. Och värderingarna är ju lite högre. Men ingen dramatik. Men det som har dragit till exempel i Stockholm, det är ju banker. Mm. Som har nu en mer normalt värderade.
Precis.
Ja, de har handlats på price book på normala nivåer. Ja. Eller pris i relation till det egna kapitalet som heter. Men vissa sektorer är ju inte alls så högt värderade.
Nej, men vi är väl... Vi ska nog inte ändra vår positiva syn. Nej. För vi har ju... Antingen så kommer hela ekonomin att fortsätta tuffa på ganska bra. Och där vi har goda chanser att vara en del av det. Och skulle det börja bromsa in lite, då är ju vi mest skyddade egentligen av många andra. Så att,
Nersidan för oss ligger ju i att om inflationen fortsätter att stiga, eller i alla fall ligga på den här nivån, då kommer ju räntorna antagligen att stiga.
Ja. Snabbare.
Och det kan slå just på de små bolagen och de bolagen som inte tjänar pengar. Mm. Och där har vi ju till exempel bioteknik. Mm. Så att vi är beroende, lite grann beroende av att inflationen är transitory.
Ja, ja. Så en tillfällig inflation som inte lyfter räntorna gynnar fonden.
Absolut.
Men samtidigt så tycker jag det är värt för att tänka lite på att värderingen i olika sektorer är ju väldigt stor. Gapet mellan de mest högt värderade och de lägst värderade är väldigt stort. Och hälso- och sjukvården är inte särskilt högt värderat.
Nej, och jag tror att där ska man verkligen titta på de olika delsektorerna inom hälso- och sjukvårdssektorn. Så, alltså, vi har ju pratat mycket om medicinsk teknik som har en relativt hög värdering. Ja. Men då till en underliggande stark tillväxt, hög innovation och väldigt diversifierad geografiskt och så vidare. Så att, och tittar vi på de andra delsektorerna, läkemedel, service och bioteknik, stora bioteknikbolag, så har vi en låg värdering på framåtblickande PE om 14 till 15,5. Så att, där finns det möjlighet att vi kommer kunna se multiplexpansion. Ja.
Och multiplexpansion är alltså PE-tal som går upp högre värdering, säger finansanalytikern. Men så det osedvanligt fina läget, jag kommer tillbaka till det citatet. Är ni lite sådär som centralbankirer, att ni liksom väger de här orden på guldvåg?
Ja, på ett sätt är det ju så. Därför att vi är ju optimistiska, men samtidigt måste man ju nypa sig i skinnet. Vad är det som kan gå fel?
Ja, ja.
Och det är just det här med inflationen som vi går och, liksom går och funderar på. Ja. Men själva fundamenta i branschen är jättebra.
Mm.
Och därför så har vi vägt orden på en vågskål.
Just det.
Och vi har ju också ytterligare en aspekt i att om vi får den här lösningen på plats med prisregleringar, så är ju inte det största ämnet att prata om i valkampanjen inför mellanårsvalet nästa år. Så kanske man kan få lite lugn och ro. Och det i sig skulle ju attrahera generalisternas intresse. Mm. Särskilt om de också ser att tillväxten börjar avta i andra sektorer. Mm. Så kan man tänka sig att komma tillbaka till läkemedel.
Mm. Och sen får man väl ändå säga att vi alla i hela världen har dragit nytta av hälso- och sjukvårdssektorns otroliga innovationskrafter under året.
Branschens goodwill har ju inte varit så här hög på decennier.
Nej.
Snart börjar allmänheten tycka att läkemedelsbolag är the good guys.
Ja, men tror du inte det? Jag menar, det är väl så att man går omkring och tänker att tack Pfizer och tack det där bolaget jag fick min spruta från.
Absolut.
Vi måste nudda lite vid coviden när jag sitter här med så kloka människor. Alltså, smittspridningen ökar.
Ja, från en, alltså i många länder från lägre nivåer.
Ja.
Jag tycker inte man ska vara jätteorolig för det som händer nu.
Nej.
I USA, som jag tittar särskilt mycket på, för det är en stor del av marknaden för sjukvård och läkemedel och så. Det har stabiliserats på en nivå och man tror inte att det kommer att stiga särskilt mycket. Det är ju de ovaccinerade som blir smittade.
Ja, primärt.
Primärt,
Och framförallt vad gäller dödlighet.
Ja, och det är de som hamnar på sjukhus.
Ja.
Och det är kanske det måttet man snarare ska fokusera på. Vilka som hamnar på sjukhus och dör snarare än...
Ja.
För jag menar, vi kommer aldrig kunna utradera det här viruset. Vi kommer få leva med att det sker smittspridning, men mer epidemiskt än pandemiskt. Ja.
Mm. Precis, mer epidemiskt än pandemiskt, men... Det som oroar mig, det känns så konstigt att jag ska ta på den här negativa handen. Jag brukar alltid få kritik för att jag är lite för optimistisk. Men alltså, det som oroar mig lite är att politiker verkar styra mer efter smittspridning än bara liksom beläggning på IVA.
Mm. Det är sant. Och Tyskland har jättehöga smittotal nu. Men jag tänker så här, att det är en konkurrens om att öppna upp.
Mm.
Och vissa länder kommer att öppna upp mycket lyckosamt.
Mm.
Sverige tillhör dem.
Ja.
Jag tror USA tillhör dem.
Mm.
Och jag tror att man kommer att tvingas att tänka på annat än smittotal.
Mm. Okay.
Konkurrensen helt enkelt om att öppna upp är för stark.
Vilka, nu har vi liksom vaccinationsgrader på runt 70% i västvärlden. Om vi tar hela populationen, från barn till de äldre, för en spruta.
Mm.
Men sen har vi ju liksom stora delar av världen som inte alls är vaccinerade.
Mm. Och då kommer ju de här nya behandlingarna i tablettform vara en viktigt tillskott.
Mm.
Och det är jättemycket vaccinationsarbete som pågår nu i tredje världen och utvecklingsländer som expanderar kraftigt under 22 och 23. Så att de kommer att komma i kamp.
Ja.
Och så tittar man också på nya formuleringar av vaccin. Att man kanske skulle kunna spraya via nässpray och så vidare. Och det blir också mycket lättare att administrera än att använda sig av sprutor.
Så hoppfullt. Ni orar inte så mycket
nej,
för den.
Nej, snarare så är det så att jag menar, i en sån här situation med opening up så är det naturligtvis bakslag av olika slag.
Ja.
Men det ska inte skymma sikten att det är jättemånga som faktiskt är vaccinerade.
Mm.
Och det ökar varje dag ganska stadigt.
Ja.
Så att det här är, vi har passerat toppen väldigt tydligt.
Mm. Mm. Det får vara slutorden. Mm. Och så kommer vi ihåg det där osedvanligt fina läget.
Mm.
Och så undrar vi vad ni kommer att skriva nästa månad. Men det får vi se i nästa månads rapport då.
Ja, absolut.
För vi är nämligen tillbaka om en månad. Det är på Nobeldagen den 10 december. Tack för idag.